Du lyssnar på Skyddsängen av Olav Ottersen i översättning av Jakob Arvidsson. Uppläst av mig, Gunilla Leining. 1. Martine trivdes som husfru i Bröckerhuset. Hon kände att de flesta hus bevarade en stämning av de människor som hade bott i dem. Det fanns goda hus, ointressanta hus och hus som liksom fått en fläkt av ondska. Men här i köpmanshuset var det som om den tidigare husfrun, Maria Bröckers hjärterum och generösa sinnelag satt kvar i väggarna. Martine trivdes i de ståtliga rummen, fast det bara var mittenrummet hon hade satt sin personliga prägel på. Här hade hon bytt ut de gamla tunga möblerna och ersatt dem med moderna stolar och bord i den lättare och eleganta rokokostilen. Bäst tyckte hon ändå om rummet som kallades rökrummet. Jan Joakim hade använt det som kontor de senaste åren, för han brydde sig inte längre om att ta sig ner till hamnhusen där firman hade sitt kontor och varifrån sonen Jan nu styrde huset Bröckers verksamheter. Nu befann hon sig i det varma köket, som doftade av kryddad stek. Hon la sig aldrig i kockens arbete, med undantag för att hon själv ville tillbereda den dryck hon lärt sig göra under sin tid i kolonierna. Den hade blivit mycket populär när hon serverade den vid festliga tillfällen. I husets stora porslinsskål blandade hon burgunder och rödvin, hällde i socker, ingefära och kardemumma och apelsiner som förts hem från Spanien med en saltlast. Hon var klar och hade smakat av den när bekänten dök upp i dörröppningen och sa att hennes bror hade kommit. Redan, sa hon förvånad. Hon tog av sig förklädet hon haft på sig under tillberedningen, hängde det på kroken vid köksbänken och gick in i vardagsrummet. Wilhelm Helmfeder stod i vardagsrummet med händerna på ryggen och betraktade en tavla som tycktes fascinera honom lika mycket varje gång han var här. Motivet var en ängel som stod i dörröppningen till en fängelsehåla och tittade ner på en stackars fånge. Bakom ängeln stod ett starkt ljus och det fanns ett uttryck i ängelns ögon som om den sa till fången, du är fri. Får du aldrig nog av den tavlan, Wilhelm? Han vände sig om mot henne. Jag slutar aldrig undra hur den här målaren så mästerligt kan återge essensen av den mänskliga tillvaron. Elände, men även hopp. Denne Ribera måste vara en stor konstnär. Martina hade aldrig tänkt på tavlan som Jan Joakim hade köpt på en av sina resor. Det var också första gången som Wilhelm med ord hade gett uttryck för vad han såg i tavlan. Och hon funderade på varför han gjorde det just idag. På sistone tyckte hon sig ha sett likhetsdragen med fadern bli mer och mer framträdande, även om han på ett vis framstod som en slarvig version av sin far. Hur han än klädde sig var det som om armar och ben var för långa och fötterna för stora för de tunna smalbenen, och det avlånga ansiktet var allvarligt, som om varje dag var en begravning. Du är lite tidig, Wilhelm. Jag ville prata med Jan Joakim innan alla de andra kommer. Han vilar sig just nu. Han är ju inte så ung längre, vet du. Men naturligtvis, om det är viktigt. Wilhelm slog ut med händerna. Det är inte min sak att avgöra det. Kommer Kronig hit ikväll? Ja, visst. Och jag antar att Jan har lämnat återbud. Va? Martine tittade förvånat på honom. Varför i hela fridens namn skulle han göra det? Wilhelm hörde och såg oron fylla systerns röst och blick. Han gick hem från kontoret vid middagstid. Han kände sig inte riktigt bra, men det är nog inget allvarligare än en höstförkylning. Om du inte har hört något är han kanske redan på bättringsvägen, så pass att han kommer. Martina hade aldrig haft anledning att oroa sig för sonen, som hade passerat i 30 och inte hade varit sjuk en enda dag. Jan hade strålat av hälsa och kraft, och hon hade tagit för givet att han liksom fadern hade en hjärnhälsa. Men såklart, förr eller senare måste han ju bli förkyld, liksom andra människor. De vände sig om när en dörr öppnades. Mannen som kom in i rummet var festklädd med ljusa knäbyxor, brokadväst och ljusgrå kappa med silvergaloner. På huvudet bar han en vit puderperuk med knut över nacken. Han stödde sig mot en ebenholtskäpp med silverhandtag. De som inte kände honom kunde inte se att det under strumpan.